Så här står det i Matteus 6 och 5 till 13. Och det kommer komma upp, halva texten kommer komma upp här, och då tänker jag att vi tillsammans ber. För det är bönen som Jesus har lärt oss. Men jag börjar läsa Matteus 6, vers 5. När ni ber ska ni inte göra som hycklarna. De älskar att stå och be i synagogorna och i gathörnen för att människorna ska se dem. Sannoliken, de har redan fått ut sin lön. Nej, när du ber, gå då in i din kammare. Stäng dörren och be sedan till din fader som ser i det fördolda. Som är i det fördolda. Då ska din fader som ser i det fördolda belöna dig. Och när ni ber ska ni inte rabbla tomma ord som hedningarna. De tror att det ska bli bönhörda för de många ordens skull. Gör inte som det. Ty er fader vet vad ni behöver redan innan ni har bett honom om det. Så ska ni be. Vår fader, du som är i himlen, låt ditt namn bli helgat. Låt ditt rike komma. Låt din vilja ske på jorden så som i himlen. Ge oss idag vårt bröd för dagen som kommer. Och förlåt oss våra skulder, liksom vi har förlåtit dem som står i skuld till oss. Och utsätt oss inte för prövning, utan rädda oss från det onda.
Låt oss be tillsammans. Tack Gud att vi får vara här i kyrkan idag. Till glädje och fest. Tack för barnen. Tack för oss vuxna. Tack för äldre. Att vi alla ryms här i denna gemenskap. Nu ber vi dig Gud att du ska beröra våra hjärtan. Vi tror att du har ett ärende till oss när vi möts tillsammans i ditt namn, Herre Jesus. Kom helige ande och gör ordet levande. Gör förkunnelsen till levande bröd. Tack för denna stund av närvaro och gemenskap i ditt namn, Jesus. Amen. Vi hörde inledningsvis när Fredrika läste bibeltexten att det är bönsöndagen idag. Och Fredrika läste evangelietexten och jag tänkte läsa episteltexten som är hämtad ifrån Romarbrevets 8:e kapitel. Ord av aposteln Paulus. Romarbrevets 8:e kapitel med början på vers 24 till och med 27. Romarbrevet 8, 24. I hoppet är vi räddade. Ett hopp som man ser uppfyllt är inte något hopp. Vem hoppas på det han redan ser? Men om vi hoppas på det vi inte ser, då väntar vi uthålligt. På samma sätt är det när anden stöder oss i vår svaghet. Vi vet ju inte hur vår bön egentligen bör vara. Men anden vädjar för oss med rop utan ord. Och han som utforskar våra hjärtan vet vad anden menar. Eftersom anden vädjar för det heliga som Gud vill. Amen. Det här är min predikan idag. I mitten har jag skrivit, bön är relation. Och så tycker jag att Ingmar Johansson, prästen, sångförfattaren och musikern, skriver om en av sina sånger som finns i sångbokstillägget. Och rubriken är, du är en bön. Gud är din bön. Och så återkommer den här strofen i de olika verserna i avslutningen. Orden, du är en bön. Gud är din bön. Och tänker vi så blir ju bön någonting större. Inte bara någonting litet som vi gör, utan hela våra liv är ju indragna detta. Vårt liv är en bön. Vi är någonting mer och bönen är någonting större. Ingen fara, det går bra. Bönen är alltså någonting större. Du är en bön. Mats och Britt-Marie Gunnarsson har varit på många besök i den här kyrkan. Det var ju de som var med och intresserade när vi startade som församling projekt Manabi. Och så har det ju hållit på i många år. Ecuador-missionärer som har bott där i många år. Men Mats och Britt-Marie återkom ju sen också hit till kyrkan för bönedagar under ett antal år. Då vi möttes här under flera dagar i bön och i sång. Det kunde vara en lång helg, ja, det kunde vara ett antal olika dagar. Och ibland reste människor hit för att vara med på de här tillfällena. Och det hände ju att vi vandrade runt här i kvarteren och Mats gick före och vi gick efter. Och så stannade vi upp vid husen här och så bad vi om Guds välsignelse över människor som bor och bygger och så lever sina liv här i Sävedalen. Och det kändes så viktigt och riktigt på något sätt. Att gå sakta och lugnt här och be tillsammans. Vid ett tillfälle här så var vi här och bad här framme i kyrkan. Jag tror inte vi var så många. Och Mats var här. Och så gick han fram precis här på estraden. Och så böjde han sig ner här. Och så helt plötsligt så låg han här raklång. Han är ganska storväckt, Mats Gunnarsson. Så låg han här, utsträckt i hela sin längd. Framriktad mot korset. Och så bad han. Och så bad vi. Och så var det för honom vid det tillfället som en överlåtelsebön för sitt liv. Och jag tycker han visade att hela livet är en bön. Han stod i några olika former av vägskäl och han undrade vad är nästa steg? Hur ser riktningen ut? Gud, här är mitt liv. Och nu lägger jag den ner inför dig. Och så gjorde han det. Så låg han här. Och så kan jag tänka att bön är ju det här större. Och så upplever jag plötsligt att här är ju helig mark. Där en människa ligger inför Gud. Det är lätt att vi jämför oss med varandra. Ibland så jämför vi hur utseendet är. Hur ekonomin ser ut. Hur utbildningen är. Och vad man arbetar med och så vidare. Jämförelsen har något av en förbannelse över sig. Och så lätt faller vi in i jämförelsens frestelse. Och så lätt blir det att jag krymper. Jag förminskas undan för undan i den här jämförelsen. För jag känner att jag räcker ju inte riktigt till när jag jämför mig med de andra. Och mitt liv blir mindre och man tycker att andra är så stora och så viktiga. Men hur är det med mig? Så kan det också vara när det gäller bönen. Det kan vara lätt att vi jämför varandras böner. I Gunilla som min hemförsamling, som numera Ekumeniakyrkan Alingsås, har vi flera pastorer. En av dem är Liselott J. Andersson. Och en del av oss har lyssnat till Liselott. Hon är ju resande förkunnare, evangelist, men hon är också författare, poet och retreatledare. Och Liselott har ett sånt där språk, ni vet. Så man känner det bara flödar på något sätt. Hon stakar sig aldrig i en predikan. Jag vet inte hur hon gör. Utan man känner hon har en poetisk ådra som går igenom i alla hennes tal. Och också när hon ber. Och så tänker jag ibland när jag lyssnar till Liselotts böner i Ekumeniakyrkan Alingsås. Vad fint du ber, Liselott. Vad vackert du ber. Så kan jag aldrig be. Och så är det så lätt att vi kommer till jämförelsen. Det finns alltid någon som ber vackrare och bättre. bättre och kanske mer kraftfullt än jag gör själv. Hur ser bönens skola ut för våra liv? Jag tror som är så mycket annat, vi lär av andra och varandra. Och så är det ju hela tiden. En liten episod från min barndom. Jag och min syster Kristina, vi växte upp de första åren utanför Uppsala. Vår pappa var pastor och jobbade i några församlingar utanför Uppsala, men Uppsala i Enköping. Jag kommer ihåg en resa som jag fick göra med honom. Jag kanske var i 5-6 års åldern. Vi hade en gammal Ford Anglia som vi kallar ståplats för fyra, då vet en del vad det är. Och så gjorde han resor ibland för att hälsa på och besöka människor. Det ingick ju så att säga i pastortjänsten. Och så kom vi till missionshuset i Örsundsbro som ligger mellan Uppsala och Enköping. Och pappa skulle göra ett besök där och hälsa på vaktmästarinnan som jag tror bodde i missionskyrkan i Örsundsbro. Och så var vi där i kyrksalen. Jag kommer inte ihåg om det var där vi möttes, men det var det jag kommer ihåg. Och så böjde vi knä där, vaktmästarinnan, pappa och så jag. Och så bad de för min mamma Margit. Hon heter ju så, Margit. Hon var sjuk och jag förstod någonstans där, så liten som jag var, att det här var allvarligt. Och man bad om hjälp, om kraft, om att hon skulle få leva och allt detta. Och så grät jag en liten tår, kommer jag ihåg, och de tröstade mig. Men det jag framför allt har med mig från den tillfället, det var att bönen blev större. Där handlar om livet. Där är viktigt. Allt får vi lämna och nämna inför Gud. Så lär vi av varandra. Och församlingen är ju en böneskola. I det stora sammanhanget, i gudstjänsten, men kanske framförallt i de mindre sammanhangen. I konfirmandgänget, i söndagsskolan, när Singo möts tillsammans, i styrelserummet eller vad det nu kan vara. Allt sammans blir på något sätt en bönens skola. Och det som är utgångspunkten för denna böneskola, det är ju Guds eget ord. Och man kan ju säga att Bibeln är ju en bönebok. Det var ju så de första kristna använde, var så Jesus och lärjungarna använde denna bok. Som en bönebok. Och Saltaren var ju den här böneboken som man återkommer till undan för undan. Och så kan vi också ta del av de gamla bönerna. Vi kan läsa hur kung David bad. I psalm 51 till exempel, skapa i mig Gud ett rent hjärta. Ge mig på nytt en frimodig ande. När livet hade gått sönder, när allt hade blivit fel, så kom David och sa, Gud, skapa i mig ett rent hjärta. Ge mig en frimodig ande. Men samma David kan ju också säga, lova Herren min själ. Och allt det som i mig är, lova Herren. Och så finns det en bönetradition i Guds ord som har följt den kristna kyrkan ända in i vår egen tid. Att be med Guds ord. Och många menar att det mest slitstarka av alla böner finns i Nya testamentet, i evangelierna. Och den har orden, Herre Jesus Kristus, Guds son, förbarma dig över mig. Herre Jesus Kristus, Guds son, förbarma dig över mig. Och gör vi den ännu mer komprimerad, den bönen, så finns det bara ett ord. Och det är Jesus. Och det tål att upprepas. Och så blir namnet Jesus som en bön. Där jag får säga Jesus. Jesus. Och i det namnet ryms hela Guds fullhet. Och i det namnet finns summan av hela vår tro. Och därför kan vi säga och be: Jesus. Jesus. Och det är ju det mest sammanfattande av alla böner som vi ber. Och kanske den viktigaste. Och så kan vi känna oss så här vilsna i våra böner. Och det är väl det som Paulus uttrycker i Romarbrevets 8:e kapitel. Han talar om hoppet. Att vi ska leva i detta hopp. Vi ser det ännu inte, men vi tror det. Och vi får leva i det. Och så säger han att, men i vår vilsenhet så vet vi inte alltid hur vi ska be. Men anden vädjar för oss. Anden stöder oss. Gud vet vad anden menar. Anden i våra liv instämmer och förtydligar vår bön. Och Gud vet vad anden menar. Och den heliga ande i våra liv vill uppfylla oss. Och då undrar vi, hur ska det ske? Hur går det till när Guds ande uppfyller oss? Och då tror jag att bönen och anden samverkar med vartannat. När jag ber, görs det utrymme i mitt liv, i mitt hjärta för Guds ande. Och så talar anden och så samverkar min bön och så vidgas utrymmet för Gud. I väckelserörelsen som vi är en del av, så byggdes ju många missionshus. Vi bor ju i bygder uppe runt Vårgårda, Herrljunga, Alingsås och kommuner runt omkring. Där får det så otroligt mycket missionshus och kapell. I varje liten by. Jag tänker på ibland hur det var där i trakterna. Min svärmor Sara kom ju från Lida. Det var ju en liten plats och där fanns ett missionshus. Och i nästa by fanns det ett missionshus och så fanns det ett till. Och så fanns det ett till och så var det, varje by hade sitt eget missionshus. Och så kallade man ofta för bönehus. Och jag tror man gjorde det för att markera att det är viktigt och att ett grundfundament i våran kyrka, det är bönen. Och därför är missionshuset ett bönens hus. Och så är det i våra olika kyrkoförsamlingar som vi kommer ifrån. De har ju på något sätt varit präglade av bön. Jag kommer ihåg när vi gjorde om kyrkan här. Här var ju, som många av er vet, här var ju en expedition. Jag hade mitt skrivbord här. Och det var en toalett i hörnet. Det fanns ytterligare ett skrivbord vid fönstret där. Och så en liten sittgrupp här där man kunde sitta och småprata. Och så förde vi ett samtal här i församlingen. Hur kan vi utvidga bönens område i våran kyrka? Hur kan det se ut? Och så kommer vi fram till, det kanske finns viktigare platser att ha bön på än andra i vår kyrka. Det kanske finns andra platser att ha en expedition på än just här i hörnet. Och så blev det. Och så la vi igen trappan som låg där och rev väggen som var här och gjorde om detta till en bönens plats. Och så tänker jag, det är ett viktigt på något sätt där vi också kan se att bönens plats har ett viktigt utrymme i våran kyrka. Eller när det gjordes ordning där uppe, det som en gång i tiden kanske var läktare eller något. När vi hade 24-7 bön. 24 timmar, 7 dygn. Och det var ju jättefint i ordning gjort där uppe. Och jag tror Fredrika var en av dem som ofta var med och gjorde ordning ställde där. Och så bad vi tillsammans. En del på nätten, en del tidiga morgnar. Och ibland var vi många, ibland var vi bara alldeles ensam. Som ett uttryck för att kyrkan är ett bönens hus. Vi ber tillsammans. Och så kan vi se på olika ställen, också i Nya Testamentet, hur man bad tillsammans. Tidigt i den unga kyrkan, när den beskrivs i Apostlagärningarnas 4:e kapitel, när de blev kringrända, apostlarna, Petrus och Johannes kom in för rådsherrarna och undrar, vad gör ni? Det händer så mycket runt omkring er. Det var en lam man som hade blivit frisk. Och då sa de, det är namnet Jesus som vi förkunnar. Och de blev hindrade, men så berättas de hur de kom tillsammans med de andra när de blev frisläppta. Och så står det, så började de gemensamt be högt till Gud. Och så bad de om större frimodighet, om att Gud skulle göra större tecken under. Och så berättas det där i avslutningen av det kapitlet. När de hade slutat be så skakades platsen av det som hade skett och av Guds andes närvaro. De hade utvidgat fältet och Gud var närvarande. Och så vill jag säga bara att i avslutningen av min predikan så har vi det andra, det som Fredrika läste inledningsvis. Att gå in i din kammare, att gå in i enskildheten, att stänga dörren. Och jag tror att Jesus säger de här orden för att tydliggöra att bön är aldrig demonstration. Bön handlar aldrig om att jag ska få näring för min självgodhet, vad bra jag är. Utan bön handlar om relation. Det handlar om djupet av mitt liv. Och jag tror att vi behöver både och. Vi behöver både den gemensamma bönen och den enskilda bönen. Och det viktigaste är allt det här. Och det Gud söker, det är inte det välformulerade, det mest kraftfulla. Utan det är hjärtats bön. Det är det viktigaste. Låt hjärtat vara med. Låt hjärtat vara med. Jag så sjöng ju Sånga Hedenbratt en gång i tiden på sin göteborgska. Och det ligger ju en stor sanning i det. Och som också finns i Ordspråksboken. Bevara ditt hjärta, ty därifrån utgår livet. Du är en bön. Gud är din bön. Amen.